Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
God natt och välkomna till Sova med Dan. Idag vill jag tacka Kristoffer Johansson som har hittat dagens ämne, jordmån. Om du har ett ämne och hittar en Wikipedia-artikel med typ mer än 2500 ord i, tipsa mig på vår Facebook. Nu ska jag alltså prata om jordmån. Jordmån är den övre delen av en jordavlagring, där det ursprungliga materialets sammansättning har förändrats genom påverkan av markprocessen. Jordmånens utveckling påverkas av mineralsammansättningen hos jordarterna. Den påverkas också av klimatet, växtligheten och de bakterier, svampar och djur som lever i jorden och på markytan. När man gräver en grop i en jord urskiljer man ofta en sorts skiktning parallellt med markytan. Skikten kallas för horisonter. Med hjälp av skiktens utseende och innehåll av organiskt och oorganiskt material kan man få fram olika diagnostiska horisonter, alltså typhorisonter, som uppfyller vissa krav på jordmånsutveckling. Olika system kan sedan användas för att klassificera jorden, där de två vanligaste är FAO:s system, World Reference Base for Soil Resources, det brukar förkortas WRB, samt det amerikanska klassifikationssystemet Soil Taxonomy. I Sverige existerar även ett gammalt system för klassificering av skogsmark som enbart är användbart när man ska klassificera naturmark. Läran om jordmån och dess uppkomst kallas för pedologi. Nu måste vi gå in på jordmånens olika horisontsymboler. Man brukar prata om ohorisonten, det är alltså den organogena ythorisonten. Man pratar också om A-horisonten, det är urlakningshorisonten. B-horisonten, det är anrikningshorisonten. Och C-horisonten, det opåverkade modersmaterialet. På åkermark brukar den brukade delen av jordprofilen benämnas matjord, och den underliggande, det som finns under matjorden, brukar kallas för alv. Nu måste vi titta på de olika skikten som finns i jordmånen, och vi drar dem först lite fort så att ni kommer ihåg dem sen, för det blir som vanligt ett prov på det efteråt. Nej, inget prov. De olika skikten i jordmånen är förna, humus. Och humusen består av mull, mår, torv och dy. Sen matjord, blekjord, rostjord, mineraljord och alv. Och nu ska vi gå in på detalj på jordmånens olika skikt. Och vi börjar med Förnan. Förnan är det lager som finns högst upp i de olika jordnivåerna. Förnan består av organiskt material som ligger på marken. Det är alltså knappt jord. Det består till den största delen av döda men inte helt nedbrutna växtdelar. En del utgörs även av djurrester samt exkrement som har hamnat på marken. Förna utgör habitat för små djur som brukar kallas för förna djur, även svampar och växter. Vissa djur, till exempel maskar, vissa fågelarter, använder materialet när de bygger bo. Allt eftersom förnan komposteras bidrar den med näring till omgivningen. Den del av förnan som ännu inte är fullt nedbruten men som har börjat brytas ner kallas för humus. Förnan är inte skör och medför därmed inga protister som hjälper till att bryta ner den. Och ni undrar förstås om förna djuren, så det måste vi gå närmare in på. Men den artikeln är inte skapad på Wikipedia. Vilket fiasko. Vi går över till jordmånens olika skikt. Skikt nummer 2, humusen. Och som ni kommer ihåg var den uppdelad i mull, mår, torv och dy. Humus är saprofytiskt nedbrutna växt- och djurdelar i förnan, vars ursprung inte längre kan identifieras med blotta ögat. Till exempel Jimmy Hoffa ligger död på marken, då är han förna. Men om man inte längre kan se att det är en människokropp, då är det humus. Den viktigaste källan till humus är lignin, som har blivit modifierat av brunrötesvampar och mjukrötesvampar. På obrukade jordar utgör humus huvuddelen av det översta marklagret, den så kallade ohorisonten. Det var ju det vi pratade om förut. Också kallad råhumus. Humuslager kan dock saknas på hälleberg, rasbranter, bergstoppar, glaciärbottnar etc. För att jämföra humushalten i jordprover kan en lösning av ammoniak hällas genom jorden. Den färgas då brun, och ju brunare den är, desto högre är humushalten. Sjöar kan ha humusämnen i vattnet, och man säger då att sjön är humös. Hej sjön, du ser väldigt humös ut idag. Humösa sjöar är ofta näringsfattiga, alltså oligotrofa, och har ett lågt pH till följd av de urlakade humussyrorna. Avsättningar av humus på sjöbotten bildar jordarten dy. Jordmånsprocesserna påverkas av bland annat organismer och klimatfaktorer som varierar över tiden i det stora perspektivet. Vatten perkolerar genom humuslagret, varpå det sker en nedtransport av humussyror och kationer till underliggande geologiska lager. Men nu kan ni inte hålla er längre. Humuset delades upp i mull, mår, torv och dy. Och vad är det? Jo, det ska jag berätta. Mull börjar vi med. Det är en form av humus. De andra formerna är då mår, torv och dy. Mull skiljer sig från mår genom ett högre pH-värde och en högre basmättnadsgrad, där daggmaskar och andra grävande djur frodas. Dessa djur åstadkommer då ordentlig omblandning av jorden. Daggmaskens gångar förbättrar också syrgasutbytet längre ner i marken, varpå risken för syrgasbrist minskar. Slutresultatet blir en mycket näringsrik jord som inte är så tydligt avgränsad neråt som mårjorden. Mullbildning är en förutsättning för brunjord. Både mull och mår bildas vid aerob nedbrytning av döda växt- och djurvävnader, såsom höstlöv, torrt gräs och ståndare efter örter. Detta material kallas förna.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack
for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Innan det har blivit omvandlat till mull. Levande frön motstår dock att brytas ner och finns framgent i mullen eller måren under många år. Och de fröna utgör tillsammans den så kallade fröbanken. Begreppet mullhalt syftar på hur stor andel av jorden som är av organisk substans. Mullhaltiga jordar har 2-6% organisk substans. Mullrika jordar har mer än 6% organisk substans. Och mullfattiga jordar har ju då mindre än 2% organisk substans. Själva mulljorden innehåller över 40% organisk substans. Vad är då mår? Mår är en form av humus som karaktäriseras av få grävande organismer och liten omblandning. Daggmaskarna är helt enkelt inte här, för de hänger i mullen istället, inte i måren. Det som skiljer mår från mull är att under bildningsprocessen saknas helt de här grävande, omrörande och gångbildande djuren, vilket gör att mår har en tydlig botten som visar all produktion av humus som har skett. Är mår bottnad på morän har humussyror lakats ur neråt. Om mår är bottnad på hälleberget är transporten ut efter bergets fall med lite olika utfall i bottenskiktet som resultat. I gränsen mellan berghäll och morän följer blekjorden bergets fall och rostjorden blir hård som pinmo närmast under. Mår finns i barrskogar och har ett lågt pH-värde på runt 4. På grund av det här sura pH-värdet är nedbrytningsprocessen väldigt långsam, eftersom maskar och andra nedbrytare helt dissar den här miljön. Mår har istället svampar, insektslarver och olika bakterier som bryter ner döda kvistar, barr och djur. Vi har kvar 2 sorters humus. Och vi kommer nu att gå in på torven. Torv består av växtdelar i mossa och kärr som på grund av brist på syre endast delvis har förmultat. Förmultat menar jag förstås. Torv är en jätteviktig sak. Wikipedia-artikeln är jättelång. Så lång att jag kommer att gå igenom torv i ett helt eget avsnitt. Vi kommer att göra ett avsnitt om torv och torvmossar någon gång i framtiden. Vi hoppar över torven och går vidare till den fjärde formen av humus. Dy. Dy kallas även sjödy. Det är en organisk jordart bestående av utfällda humusämnen. Jordarten bildas framförallt i små näringsfattiga sjöar, i barrskogs- eller mossområden. Dy har en lös och klibbig konsistens. Dy förekommer i naturen ofta uppblandat, mer eller mindre uppblandat, med gyttja. Och kallas då beroende på volymförhållandet mellan dessa för gyttjedy eller dygyttja. Dyavlagringar har sällan eller aldrig några betydande mäktigheter, utan begränsas vanligen till från någon centimeter upp till ett par decimeter. Och dy finns oftast mellan skog och sjö. Mäktigheter är alltså en term inom geologin som avser tjockleken på ett skikt eller annan geologisk avlagring, och till exempel en bergart eller jordart. Termen avser tjockleken vinkelrätt på lagret, oavsett hur detta ligger i förhållande till markytan. Vi är nu, efter bara 13 minuter, färdiga med humus och vi går vidare till nästa skikt i jordmånen, matjorden. Vi kommer ihåg att på åkermarken så var den brukade delen av jordprofilen matjorden. Men det här, ja, nästan samma men inte riktigt samma. Det finns en väldigt fin bild på Wikipedia av en liten hög matjord. Matjord kallas den övre mullrika delen av åkermarken som sträcker sig ner till plogsulan. Under plogsulan återfinns alven. Matjorden innehåller större delen av markens växtnäring och de flesta av markens mikrober, speciellt på sandjordar och gromojordar. Jag tyckte det lät precis som den tidigare förklaringen. Och det var alltså mull i matjorden. Mull var en form av humus. Vi går vidare till blekjorden. Här är svåra grejer. Blekjorden, eller valklera, fråga. Ett ljust jordskikt som finns strax under lagret av multnande växtdelar, bland annat i barrskogsterräng. Blekjord är en grönaktigt grå till olivgrön, ibland vitaktig, gulaktig eller brunaktigt röd mjuk lerartad massa som är fet för känseln och ofta har olikfärgade fläckar eller strimmor. Blekheten beror på att jorden har urlakats på det mesta av det organiska innehållet. Nu är vi långt bort från dagmaskarna, för kvar finns bara kiselhaltiga mineraler. Oftast har det urlakade materialet samlats upp i skiktet under blekjorden, det så kallade anrikningsskiktet. Vanligast är blekjordsskikt i så kallat poddsoljord. Ju djupare man kommer ner i jorden, desto mer orörd är den. Blekjord består huvudsakligen av aluminiumsilikat med något järnoxid, magnesium och lite kalk samt upp till 25% vatten. Dess specifika vikt är 2,2 och den har ett jordartat brott, är matt, samt ger vid repning med nageln ett fettglänsande streck. Den häftar endast obetydligt vid tungan. Slicka inte på blekjorden nu vad ni än gör. Blekjorden faller också lätt sönder i vatten till en vällingliknande massa som ej är plastisk, men vid omrörning skummar som tvål. Det verkar vara ett till bra skäl att inte slicka på blekjorden. Blekjorden förekommer i Rosswein i Sachsen, i Schlesien, Steiermark, Württemberg med flera platser i Mellaneuropa. Rikligt förekommer blekjorden särskilt i Florida och Englands Jura-formationer. Den bästa finns vid Nutfield, vid Raygate i Surrey, vid Maidstone i Kent och vid Woburn i Bedfordshire. Blekjord har en förmåga till kraftig uppsugning av fett och olja och har därför traditionellt använts som tvättmedel. En variant av detta har varit framställning av så kallade fläckkulor för att ta bort fettfläckar. Blekjorden har också använts för valkning av ylletyger, varifrån benämningen valklera härstammar. Några varianter av blekjord, särskilt frankonit och tonsil, kan röras ut i varma oljor eller fettämnen och då absorbera färgämnena i dessa. De kan därmed användas för blekning av till exempel paraffin, oljor och olika typer av vax. I livsmedelsindustrin används blekjord för att bleka mörkbrunt margarin till en smörgul nyans. Vi har kommit längre ner i jorden. Vi är framme vid rostjorden. Rostjord, ett jordlager som har berikats av vattenlösliga ämnen från den ovanliggande blekjorden. Främst är det frågan om humusämnen, aluminium och järn som fälls ut från blekjorden av surt regn. Rostjord utgör B-horisont i poddsolprofilen. Längre ner i jorden är pH-värdet högre. Järnföreningar fälls ut som rost och jorden färgs brunröd. Ju rödare jordskiktet är, desto sämre växtlighet har den. Vi har kommit ner till mineraljorden. Mineraljorden är det understa jordskiktet i naturlig mark och i jord som består av eroderat mineral som ligger så djupt ner att den i stort sett opåverkad av det som sker längre upp, närmare markytan. Innehållet av biologiskt material och levande organismer är mycket litet i jämförelse med jordmånen. Det tar cirka 1 miljon år för mineraljord att bildas. Men under mineraljorden har vi oss alven. Nej, alven har slunkit in här igen, precis som matjorden gjorde. För här står bara alv kallas en del av markprofilen som ligger under matjorden ner till den opåverkade C-horisonten. På plöjd åkermark och gränsen mellan alv och matjord i plogsulan. Vi är nästan klara med jordmånerna, kunde man tro. Men sen måste vi ta upp de olika jordmånstyperna. Och det här, podsol, har vi ju pratat om. Eller podsol, jag har ingen aning om hur det uttalas. Men det är inte den första jordmånstypen. Den första jordmånstypen är histosol, organogen jord, till exempel torvjord. Men sen har vi podsolen. Podsol är en jordmån som framförallt återfinns i barrskog på norra halvklotet, taigan. Det här är Sveriges vanligaste jordmån, men täcker cirka 70% av Sveriges landyta. Även stora delar av nordvästra Ryssland, Finland och Norge består till stor del av podsol, eller vad det nu heter. Ordet härstammar från det ryska ordet pod, under, och zola, som betyder aska. Podsolen karaktäriseras av en vit eller gråaktig urlakningshorisont, alltså e-horisonten, även kallad blekjord, och det vet ni vad det är. Som normalt är cirka en decimeter tjock. Och av en 2-3 decimeter tjock anrikningshorisont som kan vara röd eller brunsvart. Det är alltså B-horisonten eller rostjorden. Under B-horisonten finns den opåverkade mineraljorden, alltså C-horisonten. Oftast finns en några centimeter tjock O-horisont ovanpå, bestående av förna och mårskikt, där den översliggande förnan utgörs av onedbrutna växtdelar, medan mårskiktet består av humus eller delvis nedbrutna växtrester. Det här vet ni ju redan. Vad händer med mullen, undrar jag där? Då är förna mull mårskikt. Ja. Podsoler utbildas i rätt så grova, dock ej alltför grova, morän eller sandjordar genom en process som kallas podsolering. Dessa jordar är oftast naturligt sura. Markvattnets pH ligger ofta runt 4 i både mårskiktet och blekjorden, och mellan 4,5 och 6 i rostjorden. De är även relativt känsliga för vidare försurning på grund av podsolernas låga vittringsbenägenhet. Podsolerna förknippas ofta med barrskog, men de förekommer ibland även tillsammans med annan vegetation. Den sura miljön i podsolernas övre horisonter gör att daggmaskarna inte är glada, och de är därför ovanliga. Podsoler då gillar norra halvklotet, barrskog och relativt hög nederbörd. De förekommer i en zon som ungefärligt sträcker sig mellan polcirkeln i norr och den 50:e breddgraden i Europa, respektive de stora sjöarna i Nordamerika. De är vanliga i norra Europa, nordvästra Ryssland, östra Kanada och nordöstra USA. Det förekommer även podsoler i delar av tropikerna ifall nederbörden är mycket hög. Dessa podsoler är ofta mycket starkt utvecklade med 1-2 meter djupa blekjordshorisonter. Alltså det här med humus, mull, blekjord och så, det var alltså olika skikt. Och nu är vi inne på olika jordmånstyper. Vi har kommit till brunjord. Brunjord finns på slätterna i södra och mellersta Sverige och även i dalsänkor. Där det finns brunjord växer ofta lövträd, så podsol, barrträd, brunjord, lövträd. För att brunjord ska bildas krävs ett högt pH, finkornig jordart och ganska varmt klimat. Brunjord är betydligt bördigare än podsol och lämpar sig därför för jordbruk. Detta har gjort att de största områdena med lövskog i Sverige har huggits ner och ersatts av jordbruk. Det som kännetecknar brunjord är att förna snabbt bryts ner till mull tack vare den rika tillgången på saprofyter. Vad är en saprofyt, tänker ni? Jo, det är daggmaskar och bakterier. Dessa organismer som lever på att bryta ner organisk substans. En annan term för saprofyter är nedbrytare eller destruenter. På grund av att brunjorden blandas hela tiden är det svårt att tydligt se de olika lagren i markprofilen. För nu är daggmaskarna jätteglada. Men vi har två jordmånstyper kvar innan jag ska släppa er. Den första är svartjord. Svartjord, eller tjernozem, från ryska tjernozem kanske. Tjernaja betyder svart och semia betyder jord. Det är nästan helt svart jordmån med upp till 1 meter djup humus. Svartjord bildas i grovkorniga, väldränerade och kalkrika markområden. Den förekommer främst i områden där vegetationen utgörs av grässtäpp. Svartjorden har mycket goda odlingsegenskaper och är eftertraktad i stora delar av världen. Så pass eftertraktad att försäljning av svartjord är förbjudet i Ukraina sedan 1992. Trots det säljs det svartjord för cirka 900 miljoner dollar om året från Ukraina. Den svarta marknaden för svartjord underminerar en hållbar ekonomisk utveckling i Ukraina. För Ukraina då som framgångsrik spannmålsexportör. När markerna förstörs på grund av att folk säljer jorden får ni erbjudanden att köpa svartjord från Ukraina. Säg nej, tänk på Ukraina. Jorden säljs som blomjord till trädgårdsbutiker runt om i världen och till farmare och växthus. Vi är inne på den sista jordmånstypen. Det är laterit, jord. Laterit, även kallad järnsten, är en jordart som kan vara röd, brun eller gul. Dessa jordar är rika på järn och aluminiumoxider. Laterit innehåller även kaolinit, men endast låga halter av kisel. Laterit bildas främst i tropiska eller andra varma, fuktiga områden. Jorden bildas genom kemisk vittring av andra jordlager och berg, bland annat vulkaniska bergarter. I fuktigt tillstånd är laterit plastisk, men den hårdnar under luften och solstrålningens inverkan och kan därför brukas som byggnadsmaterial. Laterit anses numera ofta som en speciell form inom den större jordmånsgruppen latosol. Den är näringsfattig. Den är inte särskilt lämpad för jordbruk. Ni kan alltså inte förstöra någon jord genom att köpa laterit. Ni har heller ingen anledning att köpa laterit. Laterit förekommer bland annat i Medelhavsområden och runt ekvatorn vid Afrikas västkust. Och österut till Sudan, Uganda och Tanzania. Den förekommer även längre söderut på Madagaskar. I Indien tillverkar man byggnadsblock i laterit. Jag hoppas ni allihop sover nu. Om ni inte har somnat än så kanske ni ska lyssna på ett till avsnitt av Sova med Dan. Jag finns på Twitter och Instagram. Sova med Dan har en Facebook-sida. Gå gärna in och likea den. Där finns en klistrad tråd där ni kan lämna förslag på ämnen. Tänk på att det behöver finnas 2500 ord och en Wikipedia-sida. Så gott!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.